Gaza på gränsen till svält. En röst beskriver desperationen för vår korrespondent.
En hund som var skrämd av bomberna kom till vårt hus och sökte skydd. Efter 3 dagar utan mat tog vi beslutet att slakta hunden.
Varför är det så svårt att få fram nödhjälpen till de hungrande i Gaza? Och vad gör Sverige i det här akuta läget? Och så hur pingströrelsen i Sverige förändras. Nu dyker det upp flera migrantförsamlingar med nya karismatiska ledare.
As a missionary I'm supposed to reach out to the Swedes. If I was Swedish, blonde hair, blue eyes, it would take less than 5 minutes.
Pingstpastor Tilla från Kenya på frälsningsuppdrag i Sverige. Men hur välkommen är han? Reportage här i Människor och tro med mig, Åsa Furhagen. Vi börjar i krigets Gaza där den humanitära katastrofen förvärras dag för dag. FNs rapporter visar att man nu står inför en svältkatastrof som framförallt drabbar kvinnor och barn.
För några veckor sedan var bombardemanget så intensivt och armén sköt mot allt som rörde sig. Ingen vågade lämna hemmet på flera dagar, så vi åt slut på växterna vi hade. En hund som var skrämd av bomberna kom till vårt hus och sökte skydd. Den fick stanna med oss ett tag, men efter 3 dagar utan mat, där vi såg våra barn förtvina framför våra ögon, tog vi beslutet att slakta hunden och äta upp den, berättar Ahmed. Det är svårt att beskriva hur ett kokt hundkött smakar. Köttet var hårt, så vi var tvungna att tugga det länge. Barnen ville inte äta hundkött, men vi tvingade dem. Vi alla blundade medan vi åt, för annars hade vi spytt.
En desperat röst fångad av vår korrespondent Samar Hadros. Svår hunger och brist på rent vatten. Och i norra Gaza, där nöden är som störst, lider nu en majoritet av barnen av akut diarré. UNICEF varnar för att hundratusentals barns liv riskeras. Men varför är det så svårt att hjälpa de hungrande människorna i Gaza? Och vad gör Sverige i det här läget? Välkommen Erik Lusén.
Tack så mycket.
Du är chef för ACT Svenska kyrkan som bland annat jobbar med bistånd i Palestina. Vilka är de största hindren nu för att hjälpen ska nå fram till de som hotas av svält inne i Gaza?
Det finns många olika hinder. Ett stort problem är att det är bara en gränsövergång som är öppen. Det är den som är vid Rafah mellan Egypten och Gaza, medan alla andra gränsövergångar är stängda. Det vill säga den i norra delen av Gaza från Israel och även den som ligger nere i sydöstra området Kerem Shalom. De är stängda som gränsövergångar. Och det betyder att alla lastbilar måste gå genom Rafah. Och där står nu 2000 lastbilar uppradade i väntan på att få köra in den här humanitära hjälpen. Men då är det så mycket omfattande inspektioner, så mycket administrativt merarbete som gör att det går otroligt långsamt att få in nödhjälpen. Och det här gör ju då sammantaget att det är bara, om man jämför med januari månad, så är det bara 50% av de volymerna som har kommit in under februari. Och då i ett läge när den internationella domstolen har tagit beslut om så kallade provisoriska åtgärder, att Israel måste göra allt för att förse människorna med mat i Gaza, så har vi då en situation där mycket mindre nödhjälp kommer in. Så att det är katastrofalt.
Mm. Hur svårt är det då att jobba för hjälparbetarna inne i Gaza?
Nej, men det här är ju världens värsta konflikt som pågår. Det innebär också att hjälparbetarna stödjer utsatta människor med risk för sina egna liv. Det finns ingen annan konflikt i världen där så många humanitära hjälparbetare har dött. Vår egen partner, de har förlorat sina medarbetare. Många av medarbetarna har förlorat sina egna familjemedlemmar. Så det är ett lidande utan motstycke. Det är inte säkert längre heller att åka med matkonvojerna, därför att det är fattiga, hungriga människor som tar sig in på de här lastbilarna och försöker förse sig av den mat som finns. Och det är en indikator på den enorma desperation som råder, den svältsituation som redan har inträtt.
Mm. Vi ska prata lite om det svenska biståndet i den här situationen. En del av det biståndet till Palestina har ju pausats eftersom man vill utreda eventuella Hamas-kopplingar när det gäller samarbetsorganisationer på plats. Och du, Erik Rysén, du har varit kritisk till det här. Varför då?
Nej, men dels så arbetar ju vi med stöd till israeliska och palestinska civilsamhällesorganisationer som arbetar mot radikalisering, som arbetar för mänskliga rättigheter, som arbetar för jämställdhet, utbildning och hälsovård. Det vill säga en agenda som står helt i kontrast till terrororganisationer som Hamas. Och ett sådant bistånd är ju otroligt viktigt även för regeringens mål om att så småningom stödja fredsförhandlingar för en tvåstatslösning, för det bidrar aktivt till det. Och därför förfelar det sitt syfte. Sen har man gjort de här översynerna och de har ju egentligen visat att det är inget bistånd som går till några terrororganisationer. Man kan känna sig trygg med att det svenska biståndet just når de organisationer som jobbar för de här sakerna som jag precis har nämnt. Mm. Och det är det jag tycker att biståndsministern kan säga, det tryckt till den svenska allmänheten och skattebetalarna. Det är inget av det svenska biståndet som går till terror eller till Hamas.
Nu talar du om det så kallade utvecklingsbiståndet.
Nu talar jag om det långsiktiga utvecklingsbiståndet, ja precis.
Varför behövs det i det här läget?
Nej, men mycket av det biståndet handlar också om att kartlägga och övervaka det som sker på Västbanken. Det vill säga det som inte är den akuta humanitära situationen i Gaza, som handlar om att få ansvarsutkrävande gentemot den palestinska myndigheten men också mot den israeliska ockupationsmakten. Vi ser ju ett omfattande och ökande bosättarvåld på Västbanken som den här typen av organisationer dokumenterar, registrerar och lägger fram i utredningar. Den typen av arbete är superviktigt. Jag skulle nästan formulera mig som förre statsminister Carl Bildt, att det här biståndet fortsätter ger ju då någon slags framtidshopp för många unga palestinier att det fortsätter. Och därför är det allvarligt att Sverige har fryst det här biståndet när det är så viktigt.
Mm. Det säger Erik Lysén från Akt Svenska kyrkan, och biståndsminister Johan Forssell, moderat, väljer att svara på kritiken i ett mejl till Människor och Tro. Han skriver att den humanitära situationen i Gaza är mycket oroande, inte minst varningarna om risk för svält. Det är just därför som det är viktigt att säkerställa att den nödhjälp som vi skickar går till människor i nöd. Svensk bistånd ska aldrig ens komma i närheten av terrorism. Johan Forssell, han beskriver också att regeringen tagit olika initiativ för att mer bistånd ska komma in i Gaza. Bland annat har man agerat med diplomati för att sätta press på Israel för att öka tillträdet till Gaza. Han skriver att Sverige är en stor givare och med det kommer också ett stort ansvar. Anklagelserna om att några av flyktingorganet UNRWAs anställda misstänks ha varit involverade i Hamas terrorattack mot Israel, de är mycket allvarliga. Givet det omfattande humanitära behoven i Gaza ökar Sida nu sitt stöd till andra humanitära organisationer och behåller samtidigt utrymmet för det planerade stödet till UNRWA i avvaktan på ytterligare information. Så skriver biståndsminister Johan Forssell till Människor och Tro. Erik Lysén från Akt Svenska kyrkan. Det humanitära biståndet, det fortsätter ju betalas ut från Sida via andra organisationer som vi hör här. Är inte det bättre att göra så nu innan man rätt ut anklagelserna mot UNRWA?
Jag gick ju in tidigt och argumenterade för att UNRWA gjorde rätt när man fick in de här anklagelserna som också ska bevisas mot de här 12 medarbetarna. De stängdes ju av, eller de avskedades till och med. Och sen har man tillsatt en oberoende utredning, och då är den vanliga gången att man upprätthåller biståndet i väntan på vad utredningen visade. Men nu valde ju Sverige och 17 andra länder att direkt då frysa stödet, och det drabbar i förlängning då alla de här människorna som nu är nära svälten i Gaza. Och det är det som jag argumenterar för, en slags form av kollektiv bestraffning. Och det är också en kollektiv bestraffning av alla de andra anställda i UNRWA som just nu gör ett superviktigt arbete för att stödja väldigt utsatta människor.
Mm. Och UNRWA, ska vi säga, det är FNs flyktingorgan som länge verkat inne i Gaza och resten av Palestina. Hur viktiga är de för nödhjälpen nu, säger du?
Nej, men det räcker ju med att titta på vad de andra stora humanitära organisationerna säger, alltså Internationella Röda Korset, Norska Flyktinghjälpen, de andra flyktingorganen, vad våra egna samarbetspartner säger. Det är att UNRWA är helt avgörande för både samordningen och logistiken och infrastrukturen för det humanitära biståndet, och det finns ingen annan humanitär organisation som kan ersätta UNRWA på kort sikt. Och det är därför de också har protesterat. Norska flyktinghjälpet, Internationella Röda Korset exempelvis, har valt att inte ta emot extra SIDA-medel som har uppstått till en följd av att man frös det till UNRWA, därför att man menar att UNRWA kan inte ersättas. Samma sak säger Rädda Barnen och även våra samarbetspartner till Svenska kyrkan.
Så vad tänker du om regeringens hållning här?
Nej, men jag tänker att nu avvaktar de den här utredningen som görs mot de här medarbetarna. Och det är jättebra att det görs en oberoende utredning, därför att det är ju naturligtvis allvarligt att vissa av de här medarbetarna har anklagats för samröre i Hamas terrordåd. Men det försvinnande liten del av medarbetarstyrkan, och det strider mot UNRWAs mandat och värderingar och uppförandekoder. Så det strider ju så att säga mot själva grundvalen för själva organisationen.
Situationen är värst nu i norra Gaza, där många varnar för en svältkatastrof. De här barnen som varken får rent vatten eller mat, vad kommer hända med dem?
Nej, men en del av de barnen riskerar att dö. Så precis som alla andra känner jag en stor vanmakt. Samtidigt känner jag en stolthet över att vi har samarbetspartner som i den här svåra situationen ändå gör vad de kan för att driva till exempel de få hälsokliniker som fungerar. Där de ger mödravård, där de ger psykosocialt stöd, där de ordnar aktiviteter för barnen i den här fruktansvärda situationen. Och jag blir ju stolt över att vi genom Svenska kyrkan kan få stödja det arbetet i den här otroligt svåra situationen.
Svält används ju som vapen i många krig. Vad tänker du, kan det finnas några politiska vinster i den här katastrofen?
Det är ett krigsbrott. Det strider mot den internationella humanitära rätten att använda svält som ett vapen. Och det gäller ju både för Hamas och för Israel. Så att det får helt enkelt inte ske, utan det humanitära tillträdet för humanitära organisationer måste alltid garanteras när människor lider. Och det lidande vi ser i Gaza är ju av en sådan art så att det humanitära tillträdet måste omedelbart ges mycket större plats. Och mycket mer humanitära förnödenheter måste komma in.
Erik Lusén, chef för biståndsorganisationen ACT Svenska kyrkan. Och sen jag talade med honom i morse har det kommit nya uppgifter om att hungriga människor som stått i kö för att få nödhjälp blivit beskjutna av den israeliska armén. Minst 50 hjälpsökande personer i Gaza ska ha dödats enligt flera källor. Och nu till Sverige, där det religiösa landskapet är i ständig förändring. Inte minst på grund av migrationen som gjort att samfund från hela världen har kommit hit. Och ett tydligt exempel på den här förändringen finns inom pingströrelsen. Det här är lovsång på spanska från en pingstkyrka i Sollentuna. Välkommen Paul Orlenius.
Tack så mycket.
Du är pastor i pingstkyrkan i Vallentuna, norr om Stockholm, men du har ett nytt uppdrag i den svenska pingströrelsen. Vad handlar det om?
Precis. Jag är samordnare för de internationella församlingarna i Sverige som ökar dramatiskt.
Mm. Så det heter pingstintegration, något sådant va?
Det är övergripande, ja. Mm. Och där har jag det. Uppdraget att samverka och samordna relationerna. Vi pratar om hundratals församlingar som har uppstått de sista 10 åren.
Vilken tillväxt.
Ja, verkligen. Har aldrig hänt innan faktiskt i Sverige.
Pingstintegration som du jobbar med. Ni träffades tydligen på ett stort möte. Vilka var där?
Ja, här i lördags bjöd vi in tillsammans med några andra organisationer. Ett 50-tal pastorer av internationell bakgrund kom. Och vi försöker helt enkelt att bygga relationerna starka nu. För att se hur vi kan samverka.
Du ska få berätta mer om det här, om hur de gamla svenska pingstförsamlingarna och de nya migrantförsamlingarna kan mötas. Mm. Men först ska vi till Sollentuna, norr om Stockholm. Där finns en av de pingstförsamlingar som ritat om den religiösa kartan och som både är en del av den globala rörelsen samtidigt som man verkar i Sverige. Lisa Johannan besöker gudstjänsten i Iglesia Nueva Creación.
Que tú eres el rey de reyes y el señor de señores.
Pastor Andrei Perez avrundar dagens gudstjänst med en välsignelse. Det ser inte ut som en typisk kyrka direkt utan ligger i en föreningslokal på gatuplan. Efter 2 timmars sång och predikan är det dags för dagens sista lovsång. Efter gudstjänsten går medlemmarna över till lokalen bredvid för lunch och kaffe. Iglesia Nueva Creación var den första latinamerikanska pingstkyrkan i Sverige som hade helt egna lokaler. Något som bidragit till deras vilja att vara en självständig pingstkyrka, det säger pastor Andrei Perez.
Det var så, det blev en frihet för oss att ha egen lokal och vara självständiga. Då kunde vi bestämma själva när vi skulle träffas och på vilka villkor vi skulle träffas. När vi såg runt och andra församlingar som vi kände till från början. De var alltid under en svensk församling och då kunde de inte ha den här friheten att välja när de skulle träffas och sådär. För man skulle alltid ha samråd med den svenska församlingen och sådär.
Hur viktig skulle du säga att självständigheten är för er församling?
Så det här att kunna ha möten när det passar oss, det är jätteviktigt för oss.
Han tror att självständigheten från Svenska pingströrelsen också handlar om att kyrkan är latinamerikansk. Majoriteten av medlemmarna har migrerat från Syd- och Centralamerika.
Vi har chilener, peruaner, kubaner, kolumbianer, allt möjligt. Från Nicaragua är det mycket nu. Vi som har kommit från, vi som är födda utomlands och som har kommit till Sverige har lite svårare att hitta till Svenska kyrkan. Först för språkens skull och sen vi har en helt annan kultur, så det är den här kulturkrocken som ställer till det också. Men våra barn som har växt ihop med svenskar i skolan och så vidare, de kommer ha mycket lättare. Så absolut, jag ser att det blir en mycket närmare gemenskap med tiden, absolut.
Kyrkan grundades 1994. Sedan dess har medlemmarnas barn vuxit upp med kyrkans traditioner, både religiösa men också kulturella. 17-åriga Viviana Perez Ramos är en av dem. För henne är tron viktigare än språket och kulturen.
Det viktiga är inte nog språket, utan det är att jag förstår. Till exempel att jag kan också gå, och jag har gått till svenska kyrkor, pingstkyrkor fast där man pratar svenska. Och då är det ju inte en sån stor skillnad, eftersom att det viktiga är att jag förstår predikan och jag förstår Guds ord och jag tar till mig det.
För kyrkomedlemmen Hosanna Guedes Ramos däremot är Iglesia Nueva Creación en plats där hon både kan uttrycka sin tro men också sin latinamerikanska identitet.
Jag är född här i Sverige, men det känns som att jag på något sätt är liksom sydamerikan i grunden. Jag kallar nästan alla här kusiner, alltså det är så, för de är min släkt och min familj. Så för mig har det alltid varit mer att det blir kanske lite konstigare att gå till en svensk kyrka än om jag går till en sydamerikansk. För det här är liksom, men också min kultur. Alltså, om inte jag är här i kyrkan så är jag också hemma. Och då är jag också likadant. Att så, men hälsa, pussa, kramar, prata, liksom, mat, jag lövt jättemycket mat. Alltså, så att, för mig är det som hemma. Det här är liksom, min plats och min kultur.
Hosanna bor i Upplands Väsby. Hon minns när hon började på ett gymnasium i centrala Stockholm. Majoriteten av eleverna på skolan var etniskt svenska. Hosanna beskriver ett till en början konfliktfyllt möte där kyrkan blev hennes fristad.
När jag kom dit var det som en chock. Där var det verkligen som att jag var någonting de aldrig hade sett tidigare. Så att jag var väldigt nära på att förlora min identitet när jag började där. För jag sa liksom, jag började köpa nya kläder, jag började liksom tänka, ska jag platta mitt hår? Ska jag bara så för att liksom passa in lite mer? Men varje gång jag kom hit så visste jag ju att jag behövde inte dölja någonting. Jag behövde inte ändra mitt hår eller mina kläder eller hur jag sjöng. Det var ingenting, utan här var det liksom, ja, men min familj, och de påminner mig också om vem jag var. Och det känns bra att få vara den som jag är, ja, och den som jag vill vara.
Tillbaka till pastor Andrei som packar ihop för dagen. När han tänker på de yngre generationerna och på kyrkans framtid så är tron trots allt mer central än att kyrkan ska överleva.
Så länge de förblir kristna, även om de går i en annan församling, så har jag inga problem med det. Jag ser inte folket här i kyrkan som mina medlemmar, utan de är medlemmar i Jesus kyrka, så att säga.
För Andrejs son däremot, 12-åriga Esteban Perez Ramos, är kyrkans framtid viktig. Han säger att ungdomarna kommer att axla ansvaret för kyrkan i framtiden.
Det är vi som ska, för att när de här blir gamlare, då kommer de och förmodligen dör, då kommer det vara vi som behöver fortsätta med kyrkan. Vi kommer behöva göra lovsången, vi kommer behöva ha predikan. Och det är viktigt. Och just nu har vi ganska många som tror verkligen på Gud, som är unga, som kommer fortsätta med kyrkan.
Framtidstankar från Esteban Pérez Ramos. Paul Orlenius från Pingst Integration. Du har lyssnat på de här rösterna i Sollentuna. Mm. Är det här de nya rösterna i den gamla svenska pingströrelsen?
Ja, känner igen de här samtalen eller det de sätter ord på. Både från att känna en självständighet som pastorn pratar om, att kunna ha gudstjänsttider när man vill. Men sen en uppväxande generation som försöker förhålla sig till samhället och sin egen kulturella kyrka och anpassning däremellan. Så det här är spännande att höra.
Mm. Vad tänker du om den här strävan efter självständighet?
Jag tror att det ligger nedläggt i oss alla. De har flyttat hit och har kommit med sin kultur, och tron är ju så djupt förknippad med sin identitet och får uttrycka den på sitt sätt i sin trygga tillvaro då. Som den här tjejen, hon gick på gymnasiet och fick anpassa sig väldigt mycket, och så blev tron och kyrkan en plats där hon fick vara sig själv.
Mm.
Det känner jag också igen.
Mm. Men du jobbar ju just med integration och sträcker ut handen, och de tar den inte riktigt, eller?
Ja, eller jo, det tycker jag. Inom Pingst pratar vi både om integration men också interaktion. Och att ibland så har integrationen tolkats som en väg för de som kommer till vårt land ska bli som oss. Vilket inte är den sanna definitionen, men det uppfattas så. Interaktion, där vi samverkar, ställer oss bredvid varandra. Där är det mycket enklare att ha samtal. Och det såg ju då dels här i lördags eller andra sådana samlingar vi har.
Mm. Du nämnde den här konferensen. Vad pratade ni om då?
Ja, men förutom givna luncher och middag och fika och så hade vi temat bland annat hur ser den kartan ut i Sverige idag? Den pentekostala pingstkartan som inte är ett samfund utan många rörelser. Torbjörn Aronsson har gjort en kartläggning av det, så han redogjorde för det. Och det var fint att de internationella fick se bilden av den större rörelsen. Sen pratade vi om den kulturella kartan. Hur ser Sverige ut? Vad är svenskt? Och man inte måste bli exakt som oss, men förstå de oskrivna lagarna lite. Och den är viktig att prata om. Och sen pratade vi om nästa generation. Den uppväxande andra, tredje generationens invandrare. Hur möter vi de utmaningarna tillsammans?
Varför är det viktigt att så att säga undervisa eller prata om svenska värderingar i de här sammanhangen?
För många kommer nu inte bara på grund av migration och flyktingströmmar, utan de kommer som missionärer. De har ett uppdrag, de känner att de vill i den här delen av världen som blir mer och mer sekulariserad, så vill de komma och bidra med tro och med kristen tro. Och behöver då förstå den svenska kulturen för att också kunna kommunicera med svensken. Och den nöten är inte lätt att knäcka.
Mm. Det verkar ju som en del av de här församlingarna lever i sina bubblor, kanske lite segregerat från övriga samhället. Kan det finnas risker med den typen av verksamhet?
Ja, absolut. Jag tänker att kyrkor mår bäst av att vara tillsammans och att det finns en öppenhet och relationer. Blir man en liten gemenskap som håller sig till en viss då språk eller etnicitet, så för generationerna som växer upp så blir det lätt att man fastnar i den isolationen. Så det är ju något vi vill motverka genom att finnas med och bygga relationerna.
Insyn?
Insyn, ja. Hantering av pengar, hantering av juridik. Mycket av de här sakerna som man tar med sig från sina länder, och så befinner man sig i en svensk kontext som ställer helt andra krav. Och där har vi exempel på, det har blivit domar på saker för man har inte riktigt förstått. Kanske inte haft ett uppsåt men ändå hamnat riktigt illa till. Och det är beklagligt och det vill vi ju motverka.
Det säger Paul Orlenius från Pingst Integration. Pingströrelsen har sitt ursprung i en väckelse i USA i början av 1900-talet. Genom svensk-amerikaner så tog sig pingstväckelsen snart över till Sverige och blev en del av den växande frikyrkorörelsen här. Globalt är kyrkan mer känd som den pentakostala rörelsen med miljontals medlemmar och församlingar över hela världen. The Redeemed Christian Church of God, det är en pingstkyrka med rötter i Nigeria och en av de största aktörerna i den globala pingströrelsen. I Sverige är de fortfarande ganska små trots att kyrkan finns i flera svenska städer. Bland annat i Solna där vår reporter Lisa Johannan träffade pastor Tilla Mokasa. Han beskriver kyrkans uppdrag i Sverige och det är att frälsa så många som möjligt.
The Redeemed Christian Church of God is a mission-oriented church. That's what the Bible instructs us to do in the book of Matthew. He say, go ye into all the world and preach the gospel.
En film från söndagens gudstjänst i Solna. Ett smakprov på hur det kan låta strax före det att pastor Tilla ska upp på scen för att predika.
Oh, just surround him with the presence of the Almighty God. Come against every spirit of counterattack that the devil always throws in our way. Oh Father, we thank you.
Pastor Tilla ser det som kyrkans uppdrag att sprida gospeln, som han beskriver det, oavsett vart i världen han befinner sig. Varje möte med en icke-troende person är en chans att sprida budskapet.
As a church, in a nutshell, we are mission-oriented church.
Vi möts på hans kontor där psalmeböcker och material för bibelstudier trängs i bokhyllorna. Pastor Tilla ber om ursäkt för oordningen. Han pratar med yviga handrörelser och fixerar min blick när han vill få fram sin poäng. Jag kan förstå att han kan fånga en publik. Han har precis fått en leverans från Nigeria, böneböcker till församlingens medlemmar. Pastor Tilla är själv från Kenya och det var där han också började missionera. Ett uppdrag som han säger var mycket enklare i hemlandet.
In Kenya, everybody loves music, everybody likes to shake a leg. The weather is good, summer the whole year round. We are out there every Sunday. As you come around,
I Kenya älskar alla musik och vädret är alltid vackert. Vi brukar gå ner till centrum med våra högtalare och spela musik. Folk samlades och dansade.
Immediately, boom, the music stops. A preacher, 5 minutes or 10 minutes, solid word. Before you start moving away, that word has hit you.
Sen pausar vi musiken och under en kort stund passade vi på att säga några välvalda bibelord som faktiskt verkade beröra många. När pastor Tilla kom till Sverige för nästan 20 år sedan upplevde han en kulturkrock. Han upptäckte att sång, dans och musik inte tilltalade svenskarna på det sätt han hade trott. Han minns när han promenerade i snön i Kiruna och pratade med två Kirunabor och försökte sprida gospeln. Det gick så där.
I went to Kiruna and I encountered someone. I was talking to them. So I started presenting the gospel. I did not make a breakthrough.
Kirunaborna var skeptiska och började prata om asagudarna och att man i Sverige inte är speciellt troende längre. Hans utseende var knappast någon tillgång för att sprida Bibelns budskap. De såg mig bara som en flykting, säger han.
But think of it like this. If I was Swedish, blonde hair, blue eyes, stepped there into that environment, it would take less than 5 minutes for the gospel to be presented to that person.
Hade han bara haft blont hår och blå ögon så skulle det varit mycket enklare att missionera i Sverige. Då hade Kirunaborna varit mer öppna för honom. Och inte mycket har förändrats, tycker han. Därför vill han se ett närmare samarbete mellan sin kyrka och de svenska pingstkyrkorna.
And that is where now it becomes very important for me to be able to work, to try as much as I can to work with indigenous churches.
Idag består pastor Tillas församling av migranter från olika afrikanska länder. Han ser det som ett misslyckande.
I can only reach those that are not typically Swedish. That is not what I was called out to do as a missionary. As a missionary I'm supposed to reach out to the Swedes.
Jag kom till Sverige för att hjälpa svenskarna att hitta tillbaka till Gud, säger han. Det är den svenska pingströrelsens ansvar att sträcka ut en hand till RCCG. Men hittills har det mottagandet varit kallt.
We've not been received well at all. It is sad. There are a few selected pastors that have actually received us well. But a good majority of pastors have not.
Vi har inte alls blivit väl mottagna av svenska pingströrelsen, förutom av några enstaka pastorer kanske. Han tror att det kan bero på okunskap och fördomar. Det var inte speciellt länge sedan som Sverige var ett kristet land, och nu vill han tillbaka dit. Det han beskriver är en slags omvänd mission, men med en stor skillnad. I Kenya välkomnar man europeiska missionärer. I Sverige upplever han att människor är skeptiska. Och att pingstkyrkorna här vill hålla armlängds avstånd.
When a typical European comes to Kenya, we've been praying that as they land, let miracles, signs and wonders happen as they speak. They come around, we embrace them wholeheartedly.
I Kenya så välkomnar vi helhjärtat europeiska missionärer. Vi till och med ber för dem. Han säger att det nu är deras tur, missionärerna från Afrika, att hjälpa de sekulära européerna att hitta tillbaka till sin religion.
Because the continent is disappearing, is getting very secular, has pushed God out as second fiddle.
Som exempel nämner han att religionslektioner i svenska skolan borde återgå till bibelstudier. Han vill skaka liv i den svenska pingströrelsen, som han inte tycker har någon energi längre.
I'm just this extra firewood to ignite that fire that had been there. You know, because they have structures. That would be the effect of the collaboration.
Pingströrelsen i Sverige har en kontakt med svenskar som han inte kan få. Han hoppas att svensk pingst ska öppna dörrar och låta honom utbilda deras personal för att sen göra dem redo att gå ut och missionera med mer kraft.
If I was able to come and step into these structures or them helping me to penetrate certain places or them having even to lend me a few of their people for me to equip the way I know how to equip and release them, then they would do the work among the Swedes. That would be my best kind of dream model.
Han har en gång fått förslaget om att ingå i svensk pingst som en underordnad kyrka. Han tackade nej. Vi är en global kyrka med flera miljoner anhängare. Ska vi underordna oss svensk pingst? De borde underordna sig oss, säger han med en klar övertygelse.
Pingst can be under us. We are big church, you know. So pingst can really be swallowed in there.
Alla kristna har samma uppdrag, att missionera. Därför borde svenska pingstkyrkor egentligen vilja jobba med RCCG. Varför är vi parallella verksamheter när vi borde ha samma mål? Det frågar sig pastor Tilla.
Ultimately we are supposed to be doing the same thing. Our objectives are supposed to be common. Then why are we running parallel races?
Pastor Tilla Mosaka i Solna och reporter här var Lisa Johannan. Paul Orlenius, här hör vi om en stor besvikelse. Om vi alla är kristna och tror på att sprida kristendomen, varför jobbar vi i olika system? Mm. Vad svarar du på den frågan?
Jag håller ju bara med honom. Jag tycker att det här är ju också mitt uppdrag och mitt perspektiv. Vi behöver samverka, vi behöver stå tillsammans, vi behöver ta den glöd och passion och iver som de kommer med och förenas med det. Med samma iver nå vårt land med the gospel, evangeliet som man säger. Mm. Det goda, glada budskapet om Jesus.
Och varför händer inte det här? Det som du och han drömmer om?
Ja, men jag tror att relationerna har inte byggts över tid. Jag tror att det finns fördomar, det finns olika händelser också där man har sårat varandra. Men jag ser det här som oerhört viktigt att överbrygga detta, att mötas. Som vi nämnde här i lördags till exempel, där Pastor Tilla var med. Och vi tar i de här frågorna och vi vågar vara ärliga. Och hur överbrygger vi? För vi har samma uppdrag att göra i Sverige, spread the gospel. Mm.
Pastor Tilla, han kom ju med ett inbjudande, ett förslag. Att de har metoder och energi för att nå sekulära svenskar. Mm. Och med hjälp av er blonda, citat, svenskar i de gamla församlingarna så kan man nå flera. Mm. Vad tänker du om det förslaget?
Jag vet inte om jag är blond, men nästan. Men det är ju en bra kombo, tänker jag. Och det förs samtal just nu med de teologiska högskolorna, eller där vi finns med i ALT, Akademi för ledarskap och teologi, till exempel. Där vi vill ha in Tillar och andra som är med och tränar morgondagens pastorer. Så jag tycker vi ligger väldigt i fas i hur vi tänker här. Men det är ju ett långsiktigt arbete. Men vi behöver, igen, samverkan. Interaktionen är så viktig nu. Mm.
Men är han orealistisk? Det är en ganska lång väg från Kenya till Kiruna.
Ja, och jag tycker han sätter fingret på någonting att ska man se på missionshistoria där europeisk mission eller skandinavisk mission har varit väldigt fruktbärande, det är när man har vunnit några av de lokala till Jesus så att säga, tränat dem, och sen har de själva tagit det vidare.
Det är ju spännande med historien som möter nutiden. Alltså, han säger, vi välkomnade missionärer från Europa när de kom till Afrika, men när vi afrikanska missionärer kommer hit så är vi inte välkomna. Mm. Är pingströrelsen i Sverige medvetna om den här erfarenheten som han ger uttryck för?
Ja, men mer och mer så. Och igen, det är därför jag har ett uppdrag och stärker relationerna. Och det här har inte vi gjort bra. Och det säger han ju, vi har vissa pastorer som har tagit emot oss och andra som inte alls har förstått det här.
Hur ser det ut i Sverige om 10 år när det gäller den här pentakostala rörelsen som har ett inflytande även här?
Ja, min förhoppning är ju naturligtvis att vi ska nu styrka de här samverkan som finns i sin linda nu. Och jag tror att förhoppningsvis då i alla fall svensk pingströrelse som samfund. För jag hoppas att vi förstår liksom att den pentakostala kyrkan är mycket större än ett samfund. Och pingst som samfund består i sig av fria församlingar i samverkan. Så det betyder att varje församling är självstyrande. Och jag hoppas att så många som möjligt av dem ska öppna upp för kontakterna med de här internationella kyrkorna nu. Så att vi om 10 år befinner oss i ett större vi än ett vi och dem samfundssegregerat pentakostalt landskap.
Vad händer annars om man inte får mötet?
Jag tror att för Pings del plockar man bort de internationella församlingarnas tillväxt. Bara i Stockholm till exempel. Inom Pingst så står vi still i tillväxt eller dalar. Så har vi inte kopplat samman med det internationella så finns det stor fara att vi ser många kyrkor som kommer stänga.
Det menade Paul Orlenius, pastor som leder Pingst Integration sist i dagens Människor och tro, som förra veckan talade om den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige, den som fortfarande tillhör Moskva-patriarkatet. Nu har myndigheten SST beslutat att dra in organisationsbidraget till det här trossamfundet eftersom Säpo sett att företrädare i kyrkan haft kontakt med den ryska underrättelsetjänsten. Producent idag Anders Diamant, tekniker Stina Fagerberg och jag heter Åsa Furhagen.